Hallå där och hjärtligt välkomna ska ni vara till Karriärpoddens första avsnitt. Bakom mikrofonen sitter jag, Nils Koll, och idag är det 1 oktober. Karriären lanseras och äntligen får vi presentera vad vi har hållit på med bakom kulisserna här i ett år snart. I det här första avsnittet så har jag äran att presentera Mikael Micke Björklund, kärnkocken från Åland. Och ja, vad kan man annars säga än att Micke är en väldigt karismatisk man. Han bjöd ner mig till Pub Niska i Åbo, det vill säga hans egna plåtbrödskoncept. Och ja, det var som man ska ha känt honom hur länge som helst. Vi talade om kockyrke överlag, vi talade om hans drömmar. Och faktiskt så ville Micke inte bli kock från första början. Men mera av det i podden. Efter att ni har lyssnat på den cirka 50 minuter långa podcasten, så lämna gärna en kommentar, skriv en feedback. Vad var bra, vad var dåligt? För det hjälper oss att förbättra podden. Sådär, jag tänker inte störa er desto mer. Vi hoppar rakt in i podden och ja, så hörs vi senare. Ha det bra!
Det är över 300 000 som har sett det.
Alltså, jaha. Då ser man hur det går när man pratar finska.
Alltså, för det var liksom på radiostationen.
Jo, det var en radio. Vi gjorde ett tv, en pilot uppe i Vasa som heter Närmat. Och då är det så att man jobbar nära med radion.
Okay.
Och då var det finska radion som vi skulle prata i. Och min finska, jag har ju Mattias med mig då, han pratar ju, han svänger hur som helst. Men då ska jag presentera den här gröten på finska. Och så blev det som det är, för jag hittar inga orden. Så det blev bara att man pratar sådär.
Men du sa det ändå. Jag fick det ju. Och folk förstod det. Så det kanske var nog en av de där sakerna liksom just med finskan så här för svenskspråkiga eller finlandssvenska. Mm. Man kanske inte alltid vågar.
Nej.
Och sen så blir man oförstådd. Vilket är mycket sämre än att man säger det knaggligt och folk förstår det.
Nej, det är nog. Och det är nog lite sådär också. Jag märkte ju direkt när jag sagt det där och mina kollegor uppe i Helsingfors och Tammerfors och sådana kockar då, som är finskspråkiga egentligen helt och hållet. Så ringde och sa att nu ska de börja prata svenska med mig. För nu såg de att jag pratar finska, så de ska nog kunna prata svenska. Så där ser man ju att man kapar den här prestationen, att man känner att man är så dålig på någonting. Man får. Så det är nog.
Mm. Mm. Men Mikael Micke Björklund, stort tack att du ställde upp den här.
Tackar.
Känns som att jag borde vara på hemmaplan här i Åbo, men nu sitter vi här i Niska. Du är på hemmaplan.
Det här är hemmaplan.
Det här, du har vunnit pris i Årets kock, som är Finland och Sverige. Mm. Du har blivit femte i, låt mig se om jag kan uttala det här, Bocuse d'Or. Som är som VM i matlagning. Ja. Är det franskt?
Liksom? Det är nog egentligen, när jag tävlade så var det 22 nationer som tävlade.
Okay, ja.
Men det hålls ju i Frankrike. Precis. Så det är där som det är.
Du har varit med i Strömsö och du är också grundare av Pub Niska, eller det är ditt koncept i alla fall. Så du har hunnit med rätt så mycket.
Jo, det har gått fort. Man förstår inte att tiden går så fort, men det är nog det också att jag har haft roligt allt jag har gjort, så det är egentligen hänt i olika slumpomgångar och att man har halkat in på rätt saker och man tycker att det är roligt och
det
är
liksom bara följer med.
Jag följer med sådär, så att det är ingenting som jag liksom har planerat, utan oftast är det sånt som kommer med olika regelbundna grejer då som händer saker så. Och det är roligt, därför jag börjar bli en gammal man nu, så att jag är över 40 och det är roligt att man får vara med nu och vara med och hitta på massa saker.
Men jag var med mycket och jag har faktiskt funderat länge med min goda kompis, han tycker om att laga mat. Och jag bor med honom, vi är 3 stycken som bor där, men han är alltid den som lagar ordentlig mat. Jag får på lunch, skollunchen och sånt här. Men han köper ofta då fint kött och så här. Försöker faktiskt laga nu då. Och vi har diskuterat mycket om det här att alltid när man ser på Jamie Oliver, Gordon Ramsay, någon av de här, så då talar de alltid om den här smakupplevelsen, om hur det är liksom smakdans i munnen. Liksom. Mm. Så vi diskuterar just det här, hur stor skillnaden mellan kanske en 5-euros burgare, 15 euro eller till och med en 100-euros burgare. Är skillnaden faktiskt liksom sådär enorm? Är det en smakupplevelse som vi på riktigt går miste om för att inte vi kan köpa den där 100-euros burgaren?
Nej, det ska jag nog säga att det är det inte. Utan det burgare och sånt här, så det ligger ju liksom de här riktigt billiga mikrohamburgare, det är ju ingen burgare så sett. Nej. Men att annars så står sig ju burgare som är om man säger så, jag har ju en favorit som, om man säger som är kedjor, så är Max. Ja. Och så de steker sin burgare och de har som är jättefin. Mm. Det enda du kan uppnå är ju liksom om du har en riktigt fin burgare, så är att du får en, du kan steka den medium och du får den liksom fint skuren så att den är porösare än vanlig burgare. Men smakmässigt så inte det är så stor skillnad, det ska jag inte säga.
Mm. Vad är det godaste du någonsin har smakat på?
Menar du burgare eller, eller allting? Oj. Det är nog ganska, det är ganska mycket det som är, och det är egentligen det som är, så jag märkt nu i efterhand att det som har satt sig för mig, så är när min mor har lagat liksom helt vanlig mat som jag har blivit, så att liksom min älsklingsmat, så är ju ärtsoppa, och det är en sån där grej som jag tycker är så fantastiskt gott, du kan äta hur mycket som helst av det. Och sedan är det oftast mycket då som köttbullar och sånt som man också har ätit som barn.
Ja.
Och det är just den typen av mat som jag brinner och tycker är det godaste jag ätit. Sedan har jag ätit det bästa köttet man kan tänka sig, men det har aldrig liksom slagit det som är liksom det här vällagade som man har fått hemifrån.
Mm. Hur ska en bra ärtsoppa vara?
En bra ärtsoppa så ska vara både kokt på lägg av gris, och det ska vara rimmad och rökt lägg. Och sen ska man koka den med ärtorna och löken. Och sen ska man smaksätta med bara lite mejram, salt och peppar. Och sen så plockar man det här köttet av läggen när den har kokat och buljongen. Och sen ska den vara så att när den ska inte vara för simmig, utan den ska vara nästan som en puré. Så där. När man sätter den på skeden så där, så ska man kunna skaka ännu på det så att det trillar ner. Och sen ska den serveras med hackad gul lök och senap. Till. Det är en sån där.
Jag säger hela tiden att man ska ha dem båda, men alla, eller det är många som klagar på mig och säger att varför sätter du lök i din?
Jo, men det är ju det som är gott. Det är ju det som är det goda. Och sen är en god senap. Det får inte vara för stark senap, utan det får vara lite sötare sådär till, så då är det ju klockrent.
Mm. Mm. Minns du första ätbara maten du tillredde?
Oj, som jag tillredde. Ja. Jo, det gör jag. Det är plättar.
Mm.
Det var det första. Då var jag inte gammal. Jag tror att jag var runt 5-6 år.
Ja.
För då gjorde vi så, jag och min kompis då, i grannhuset. Mm. Så gjorde så att vi började laga plättar. Mm. Han läste i recepten och jag blandade och började steka.
Mm.
Och sen sålde vi det åt grannungarna. Ja. Så vi gjorde, det var första av våra grejerna vi gjorde. Och vi började göra business på det direkt. Liksom. Så. Och det var ju bra business. Mamma och köpte hem grejer och vi bara tillredde. Och hon diskade också efteråt. Så att man blev riktigt bortskämd. Så det var det första. Flätta. Men då var jag fem. Ja, 5-6 år var det.
Var bodde du då?
Då bodde jag på Åland och ute i Saltvik. Okay. Ute på landet.
Föddes du uppåt?
På Åland, ja. Yeah. I Saltvik. Det var där som jag växte upp.
Yeah.
Ute på landet, yeah. På Åland.
Mm.
Egentligen Åland är ju en skärgårdskommun, men man pratar ändå om landet på Åland.
Men lågstadieålder? Eller är det samma ålder som just Åland? Vad hade du för hobbyn?
Det var mycket idrott. Jag hade mycket sport förstås. Och så hade jag fiske, som var en jättestor hobby. Och sen snickeri. Jag tyckte om att bygga saker och göra. Jag var i snickarboa och hålla på och göra olika skärbräden, pallar, fågelholkar och sådana saker. Så det var mina hobbys.
Hur länge var det här?
Egentligen så var det så att jag hade alltid ett ganska stort intresse av snickeri, och jag skulle bli egentligen möbelsnickare. Mm-hmm. Det var det jag skulle vilja bli. Men tyvärr hade jag alldeles för dåliga betyg. Därför då, det fanns ingen möbelsnickarutbildning på Åland, så jag måste till Norrtälje i Sverige.
Ja.
Och då var det så många som sökte in där, så att jag slapp inte in med mina betyg. Och det var så som jag kom in på kockeriet egentligen. Därför att kock så behövde man knappt något betyg för att komma in. Och den biten så var det så att började jobba i skolan. Och alltid hjälpte till hemma. Min mor och far hade också cateringföretag. Mm. Så jag alltid håller på med mat också. Mm. Men jag har aldrig tänkt att det är någonting som jag alltid har hjälpt till.
Mm.
Men sedan i skolan så fick jag det där att nej, men jäklar, det här är skojigt. Det här är någonting som man kan utveckla sig och bli duktigare på hela tiden.
Så. Var det här så... Efter högstadiet?
Jo, efter högstadiet.
Så i högstadiet så ville du ändå bli en snickare?
Snickare, ja.
Okej.
Och jag var praktiserad också på byggen och sådana saker. Det var det som jag skulle egentligen bli. Så det här med kockeriet så kom egentligen senare.
Okej.
Men jag har alltid haft kockeriet hemifrån. Därför både min mor och far. Mm. Min far var kock och min mor är nu kock. Och så att de hade olika kalas och så då fick man vara med och hjälpa skala morötter och steka och grejer. Och även köra ut. Min första middag jag gjorde var fisksoppa och då var jag 11 år. Och då lagade jag för en grupp och var de 35 personer.
Wow.
Så då var jag 11 år. Och då var min mor och servera och jag stod i köket och lagade.
Var det någon typ?
Fisksoppan, så. Ja, det sa de. Och de trodde inte att det var jag som gjorde det. För de ropade in kocken sen då. Så kommer man ut studsande som en 11-åring där. Så tänkte de att det var det. Så det var den första middagen jag gjorde för någon annan.
Men du sa att du hade för dåliga betyg för att slippa in. Alltså, var det så att skolan inte liksom smakade?
Nej, skolan, nej, det har aldrig varit. Skolan, jag vet inte, jag passar inte in.
Mm.
I dagens läge ska jag passa bättre in i skolan.
Mm.
Jag ser ju nu när barnen går i skola att det är en helt annan skola nu för tiden än vad det var då. Då var det mera, man skulle bara göra och det skulle bara göra. Så det var bara prestera proven och sånt. Det passar inga mig alls. Så att kämpa som bara den med skolan för att klara sig ut ur den egentligen. Som är. Och sedan efter jag slutade nian så sa jag att jag kommer aldrig mer att läsa en bok. Och jag sa att min fru då när vi träffades att jag kommer aldrig gå in i ett bibliotek. Därför att i ett bibliotek luktar det för mycket bok och då får jag för dålig vibbar. Så illa var det. Den biten. Så. Men nu har det ju blivit så att man har blivit att läsa mer och man har blivit att skriva. Och man har gjort lite kokböcker nu och sådana saker. Så då blir det ju också att arbeta på ett annat sätt. Och jag lovade min fru att jag aldrig skulle berätta åt mina barn vad jag tyckte om skolan. Det är ju så, ofta så är det ju så, föräldrarna, så om man säger att någonting är riktigt så där dåligt och sånt, så då tar de ju lite efter. Ja. Sådär, så att jag bara varit tyst när det gäller det. Och sen har jag ju också, jag har ju tur då, som frun min var lärare. Så hon var utbildad sig i Göteborg och jobbade också i Göteborg.
Okay.
Så att jag gift mig med en lärare också sen då. Så det hur det kan komma.
Fint. Men du slapp inte in dit i dit du ville. Var det så att kockyrket, då var ditt andra alternativ? Eller var det bara en slump?
Det var mitt andra alternativ då, att komma in där. Och när jag började komma in där så var det ju liksom... Det var ju då som jag förstod att det här är min grej.
Ja.
För då började jag trivas i skolan också. Ja. Och det syndes ju också på betyg och allting.
Mm.
Därför att då fick man börja göra någonting som man tyckte hände.
Mm.
Och det gav någonting.
Var studerade
du? Jag studerade då i... Då var det när jag gick så gick man, sökte man först 2 år till yrkesskolan på Åland.
Okay.
Så där gick jag 2 år först. Och sen sista året så fick man söka in till hotell- och restaurangskolan.
Mm.
Så det är en tribord. Men just att söka in då så var jag ju rätt ung. Därför då var det ofta sådana som kanske har varit ute och jobbat några år som sökte in sen efteråt.
Ja.
Men då hade jag fått så pass bra betyg och sånt så att jag slapp in redan som direkt... in tredje året i skolan. Och då fick jag ju den biten. Och då blev jag ju också ännu duktigare tack vare att jag fick jobba med äldre människor som hade mera livserfarenhet och hade jobbat en tid. Mm. Så skolan gav ju mig otroligt mycket under tiden.
Mm.
Och samtidigt som när jag gick i skola så jobbade jag också på en restaurang, Nautical hette den i Mariehamn, på kvällarna.
Mm.
Så då hade jag ju så att varje kväll och sånt som jag inte hade dagen efter, som jag hade läxor och sånt, så var jag på jobbet. Så då jobbade jag extra på kvällarna.
Okay.
På en restaurang och helger och sånt.
Ja.
Och då fick jag se också hur verkligheten var emot skolan.
Mm.
Och då fick man ta in det ännu mer.
Mm.
Och ja, så gick utbildningen och det gick superbra hela vägen. Och sedan så var det ju så där att sen ville man utomlands. Och så då blev det ju så att jag sökte ju till att komma till Göteborg. Och då träffade en gammal bekant då, Micke, där nere i Göteborg, som ringde och pratade med, och han sa, kom ner du, så får vi se hur det går. Så åkte jag ner till Göteborg och började. Och där var ju ett helt annat liv. Liksom. Det var inte så lätt att få jobb.
Mm.
När man kom så sa de, oj, du är nog lite för ung att vi skulle ha någon som är mera erfaren.
Mm.
Och den biten, okej, sa man att hej. Men sen la jag om taktiken och började fråga mera om att kan jag liksom komma in och praktisera?
Mm.
Ja, jag har inga problem. Det är gratis. Jo, självklart det är gratis. Så kommer man in i köket. Det är alltid lättare när du kommer in och träffar personer och får göra.
Mm.
Sen är det någon som blir sjuk eller någonting sånt. Och då blir man därför att man kan stället.
Mm.
Och det där jobbar jag med då. Och i slutet så jobbar jag ju, ja, jag sprang egentligen från restaurang till restaurang och jobbade både lunchar och frukost och kvällsservice och även nattklubb jobbade. Så det var liksom, man jobbade hur mycket som helst.
Ja.
Och sen fick jag erbjuda dem ett fast jobb då, på en restaurang då, med Stefan Karlsson. Då, då hade han precis blivit årets kock i Sverige.
Mm.
Och det var då som jag kom dit och började jobba med han då, helt enkelt. Och det var där som jag började också få intresse för tävling och den här biten. Och tävla i mat, så är det ju så att man visst tävlar man med de andra som ställer upp. Men det största är ju mot sig själv.
Ja.
Att veta hur man fungerar och se att hur ska jag kunna lösa det här och bitarna. Så att det är ju liksom den vägen som också gav en morot att göra. Och jag vågade inte skicka in till första tävlingen i Sverige, utan jag skickade in till Finland först.
Mm.
För jag tänkte att där är det lite lugnt. Då. Och sen så tänkte jag att jag har kommit med. Och så ringde de och sa att oj, nu har jag kommit med. Och bara det så är ju helt crazy sen när man ska komma dit. Så. Min mor är ju från Karis. Och så att jag hade mor och mor här då ännu som bodde i Karis. Och då kom jag ihåg att jag satt mig på på flyget. Från Göteborg till Helsingfors. Och så var de och plockade upp mig. Jag hade min knivväska, det var det jag hade. Och så komma och allt gick ju stort sett på finska och det var liksom, det var en upplevelse. Och det var då som jag träffade Marcus Arm och Hans Wallemäki, var första gången jag träffade dem. Därför de tävlade också det året. Och Hans kom tvåa och Marcus kom trea och jag kom vann då. Så det var ju en rolig tillställning helt enkelt. Ja.
Det var så att finska kocklandslaget till och med tränade i Karis.
Jo, i Karis nu. Ja. Och det gick ju jättebra för dem nu i tävlingen. De fick ju silver.
Mm.
Så det är ju jättebra.
Mm.
Det som är också att de har insett att de tar in ganska mycket hjälp från Sverige.
Mm.
Så att de har fått mycket hjälp där.
Ja.
Och det är bra.
Mm.
För att det för det ju också matkulturen.
Mm.
Och för att bli riktigt duktiga i matkultur i Finland så behöver man liksom ta mera folk som kommer hitifrån. Som kommer hit och lär upp oss då liksom, att bli. Och det skapar ju sen då ringar och effekter, för folk lär sig och så utvecklas det mer så att det går fortare. För vi ligger lite efter Sverige en 4-5 år mattrender och koncept.
Du talar om det här med praktik och är det, jag har hört mycket om att det finns till och med restauranger som liksom folk köar till för att få bara den här praktiken för att den är så prestigefull, den är att ha det på sin CV. Är det den vägen man ska gå liksom i kockyrket?
Det beror egentligen på lite hur man vill göra det där. Absolut så är det ju bra att jobba på bra ställen, för att då ser man ju liksom hur de jobbar och hur de tar fram maten och sådana saker. Och det gör ju då att man lär sig och blir en duktigare kock. Sedan så är det väl så att det här ska ju vara från frivilliga också, att man gör det för att man tycker att man vill göra det. Och hitta och resa bort och jobba och sådana saker, det gör att man växer. Men jag har ju varit med i Göteborg då, så var det att jag jobbade för Leif Mannerström, och Leif Mannerström, så var det ju föräldrar som betalade Leif Mannerström pengar för att sätta barnen i köket. Liksom för att göra, och det fungerar aldrig, för att de som kom dit, så de hade inte det där intresse riktigt för maten. Och då fungerade det inte. Men då var det ju, ja, han fick ju betalt för att ha elever i köket. Och det var ju prestige då för att jobba då för Leif då. Som är. Och Noma, så där är det ju från hela världen som folk vill just komma dit och jobba och göra sina månader där. Man gör ett halvt år eller sådana saker. Så det är ju, det finns ju. Men sedan så kan man ju också vara så att man jobbar hårt och börjar praktisera egentligen på många restauranger och få kontaktnät. Sen kan man hela tiden välja vart man vill gå och jobba. Och det finns ju många typer också, därför att alla kan inte hålla på med fine dining. Det är liksom lägga den där extrema fine diningen. Så att det måste finnas också ett undre klientel som det är schysst mat men ändå liksom hög kvalitet. Den biten är ju en större. Och där är jag lite orolig för att det är många av de här riktigt duktiga kockarna som blir fine dining kockar. Så de vet exakt hur de ska köra torsken i sitt rån och hur allt ska vara så där extremt. Hur man gör ett fint skum. Ja. Men de har problem sen när de ska göra en raggmunk. Eller de ska göra en köttbulle eller en pannbiff. Eller liksom den maten så blir problem sen. Därför att du har bara lärt dig liksom, ganska brett. Så att jag skulle vilja se en stadigare utbildning som ger skolan, skulle ge mera grunder åt eleverna. Och sedan så kan man bygga på där. Men att jag tror att man måste alltid kunna grunder. Det är det som är viktigt. Man vet hur man gör en bechamel och hur man gör en velouté och hur man kokar buljonger. Och vad är husmanskosten och det här traditionella grejerna. Och där ser man ju att husmanskosten säljer ju mycket bra på restaurangerna. Som förr så kanske man körde bara på luncherna. Men nu är det ju till och med gäster som vill äta liksom husmanskost på kvällen. Välgjord mat som är fantastiskt god.
När du var i Göteborg, du sa att de här andra som då deras föräldrar hade betalat för att de faktiskt skulle få ta sin praktik där. Och de hade den här glöden, de hade den här driven. Hur har du fått den här driven sen? Varifrån kommer din glöd då?
Jag tror att min glöd har kommit ifrån att någonstans så tycker jag att det är jäkla roligt att göra med mat. Och det är ju det att man blir aldrig fullärd inom restaurang eller inom kök. Den dagen som man säger att man är fullärd, så då ska man nog sluta. Det finns alltid, man kan alltid lära sig nya saker, nya metoder, hur liksom allt går framåt i världen och sådana saker. Så det finns ju, och det är ju det som sporrar mig hela tiden, att det är hela tiden att man lär sig mera om vissa saker och sedan gå vidare hela tiden. Och där har ju också varit en att man, när man kunde börja tävla i mat, så det har ju också varit en sporre, för att det har gjort också att man när man skickar in recept så tänker man på ett speciellt sätt. Och det är ju det som har sporrat mig. Och jag brukar säga också att du behöver inte gå någon skola. Bara liksom att lära dig. Utan bara du har intresse så blir du en fantastisk kock. Så med att bli en duktig kock, så allt handlar om egentligen intresse. Det är A och O. Om du har intresse så klarar du det och blir skitduktig. Så att det är den vägen som det är. Som är det bästa.
Om en person som inte har en kockutbildning, om man jämför en sån och möjligheten att få ett jobb med en person som har en kockutbildning, hur stor skillnad är det där?
Det är ju större. Om den personen som inte har en kockutbildning har rätt inställning och rätt intresse, så är det hur enkelt som helst att få jobb. Därför att det är gått lite så också att det är inte alltid bra att kanske gå i alla skolor. För vissa skolor så är kanske undervisningen undermånlig. Så du lär dig fel saker. Du gör det på ett, därför de man har inte tänkt med. Lärarna kanske har jobbat jättelänge och inte varit och tagit in det här nya. Och sen lär man ut saker som egentligen inte är rätt att göra. Och då är det ju tråkigt, för då lär man ju sig saker som man sen får lära om när man kommer ut i arbetslivet. Så det absolut bästa är ju att om man ska bli kock, så brukar jag säga att det nästan är bättre att man tar 2 års praktik på ett bra ställe. Mm. Så, och därför att du lär dig så mycket mer om du är på restaurangen och jobbar och får tanken direkt. Därför att många ungdomar blir ju chockade när de kommer ut till restaurangen och bara, oj, är det så här mycket? Oj, är det det här som händer? För i skolan så är man så många hela tiden som gör nästan samma saker. Så att man får en fel bild egentligen. Mm. När man kommer ut på restaurang så ska du klara till exempel i köket själv plötsligt. Och där har du varit kanske annars hade det varit 5 stycken som har gjort sköte. Så det där är också en del. Så att man har ju börjat lyfta ut lite utbildningarna ut på restaurangerna. Men där är också ett problem. Därför att det beror helt på då, om du ska bara göra din utbildning på en restaurang. Mm. Så är det ju viktigt vilken restaurang du kommer på. Därför om du kommer på en fransman eller på en amarillo eller någonting av det. Så då lär du egentligen inte. Du blir duktig på att steka kanske en hamburgare och en biff. Men du, såsen är ju färdigt och sådana saker. Mm. Och då är det ju jäkligt orättvist för den som har hamnat på en restaurang som gör allt från början. Och så han kommer ju ha bättre förutsättningar att gå vidare. Okay. Än det. Och det där ser jag ju också är lite farligt att man sätter det, för att jag brukar säga så här, okej, okay, till exempel uppe i Vasa, att hur många restauranger liksom är det som jobbar äkta? Mm. Och det är kanske 2-3 restauranger som jobbar. Och du har kanske 30 elever.
Ja.
Så alla 30 kan inte vara på de 3. Och det där blir ju fel då, därför att vilka ska få möjligheten att vara på de här bra krogarna och vissa måste vara på annat. Så att det där är nog att man ska nog ändå skolan, så att man borde uppgradera skolan och liksom få det lite mer. Och sen så tycker jag också att det har blivit lite skolan idag också inom restaurang och sådana saker, så har blivit lite vek, så eller inte vek, men att det här är ett tufft yrke och då ska det vara klara direktiv. Det ska inte vara någonting att får man, utan det är så det är. Alla har mössa på sig, alla ska ha handskar på sig, alla ska ha liksom, att det är så man måste bygga upp, och det är så det kommer vara sen när man kommer ut också. Att det måste vara ordning och reda.
Mm.
Och många gånger så kan det vara så att det är liksom, man kommer för sent till skolan och inte bryr sig.
Mm.
Och det är inte liksom. Inom restaurang så är det tiderna som är det. För att om du kommer för sent så sitter du i skiten. Och när man sitter i skiten så hinner man inte med. Och då blir gästerna lidande i slutet.
Mm.
Så det är mycket det. Och sen är det ju restaurang. Är ju det yrke som jag ser som är mest kompisanda. Därför att man är så mån om sin kompis som jobbar också. För att man jobbar så nära, och för att få det att fungera så måste man vara nära.
Mm.
Så att när jag så jobbade som allra mest så var det ju så att då måste jag jobba mesta delen med då kände jag mera min arbetskollegor än vad jag kände min flickvän. Okay. För med arbetskollegan så är det ofta så att man upplever stress. Ja. Emellan, man sitter så där och det är bara hur mycket som helst. Så man vet hur alla fungerar, hur man börjar prata när det är stressigt. Men emellanåt är det lugnt och skojigt och så. Och man såg bra när någon kom och var på dåligt humör, så såg man att det är någonting som är tokigt.
Ja.
Och där är det just det att man, när man jobbar så intensivt med varandra, så lär man känna varandra bättre egentligen än vad man gör sin flickvän. På det sättet att man upplever så mycket mera på arbetstiden.
Det här. Det sägs ju faktiskt, eller jag vet inte, jag har aldrig jobbat i ett kök, men det sägs att man ska vara väldigt stresstålig och man ska ha goda nerver.
Mm.
Varför?
Ja, det som är stresståligt är bra, för att om du måste kunna ta stress på ett positivt sätt.
Mm.
Stress behöver inte alltid vara negativt. Att du, men du måste kunna få det att fungera. För annars så bränner du ut dig på om du tar det på fel sätt. Att du får hjärtklappning och du får magsår och du blir orolig och en orolig människa. Utan att man omvandlar stressen. Att det är ingen idé att stressa. Säg att det är många som man jobbar med som stressar innan. Och idag kommer vi sitta skiten, jäklar, hur ska vi göra? Liksom, hur ska vi? Utan man måste liksom tänka om att okej, det kanske blir mycket att göra idag, men att det är onödigt att bry sig liksom, innan man är verkligen där.
Mm.
Och sedan med stressen så är det ju också att man ska ju alltid andas lugnt. Och vissa har ju, jag får ju ett liksom, när det är mycket att göra så börjar jag alltid så här, tummen går upp när jag jobbar, går upp i munnen. Sen har jag sådana kollegor som blir helt tysta. De säger ingenting liksom, de koncentrerar sig. Och vissa börjar skrika och härja liksom med serveringen. Och man har olika sätt att göra det där. Så att för att vara med riktigt så är det nog att man lär sig ta stressen och hur man fungerar som människa egentligen är nog otroligt viktigt.
Du sa att du lyfter tummen i munnen. Så ja. Om du skulle få förklara hur du är i köket.
Mm.
Är du en skrikande Gordon Ramsay eller är du den där som ger konstruktiv feedback, är sansad?
Jag är nog den som är kanske, jag är alldeles för snäll för att vara chef, så kan man säga. Jag tror inte på ett kök som man kommer in och skriker och härjar och sånt, utan jag vill ha ett kök som man ska kunna skratta och skoja med varandra och sånt, för jag tror att det är ett positivare arbetssystem att göra, och jag tror i förlängningen så gör man ett bättre jobb hela vägen än att man är livrädd för att någon ska komma och ge en utskällning. Och i dagens läge så om du skulle be dig som Gordon Ramsay liksom när han kör de här, att han, det är ju TV, så det finns ju ingen restaurang som man kunde hålla den där, för man skulle inte ha en människa att jobba för sig. Det är liksom, det är ju så, och det är ju så att Gordon Ramsay, han gör det så fruktansvärt bra, han gör det så liksom, och jag vet inte, människor tycker ju om det där och ser när andra får själv liksom, som är, men att det är inte, och sen är det bättre att man tar en grej och det kan gå fel och så visar man och diskuterar och visst blir jag förbannad när det, jag visar samma grej 4 gånger och inte ens sitter, då kan jag bli arg också. Men det är fåtal, nu har vi haft smakbyn i snart 4 år och jag kanske har exploderat 2 eller 3.
Men jag på tal om TV, så har du ju varit på TV också, Strömsö bland annat. När ni gör de där Strömsö-filmerna, är det så simpelt som det verkar? Eller tar ni faktiskt omtagningar? Finns det något
som på Strömsö? Jo, det heter också. Och det är alltid i början och det händer ju hela tiden liksom, för att emellanåt så säger man fel saker.
Ja.
Man, att det blir suddigt hur man har sagt det och den biten. Så att nu händer det ju omtagningar, och ofta så är det ju så att varje gång man kör så har man som torr träning och då gör man nästan allting så där en gång så att man ser att hur kamerorna ska hänga med och allt det där. Men då går det tokigt också.
Ja.
Jag har varit med och gjort program som har sänts. Men jag gjorde Polkagrisar ett program. Och det blev helt katastrof. Och det var rolig TV. Jag har gjort sufflier också i Strömsö som inte blev någonting. Som är. Och det är ju sånt som är. Och jag tycker också att det är roligt också att man visar sådana saker. För det går ju att klippa det och säga att, ja, men att man gör om det tills det blir perfekt.
Ja.
Men det är ju också roligt om man visar lite när det går lite. För jag tror också för de som tittar och lagar så känner också att jo, det kan gå fel. Jaha, det kan göra det också. Som är. Och sen är det ju Strömsö ett fantastiskt ställe där det är. Det är bredvid vatten och lugnt område. Och det är ett sammansvetsat gäng som var där och jobbade. Och man fick otroligt stor kunskap inom själva produktionen och den biten. Så det var helt fantastiskt att få jobba. Jag var ju nästan där i nästan 10 år jobbade jag med det. Och sen så kände jag att då var jag färdig.
Mm.
För sen så efter en tid så känner man tycker inte det är lika roligt mera. Och sen har man att man har ingenting att ge. Liksom att man känner att det blir nästan börja gå rundgång.
Mm.
Och då är det viktigt att man gör andra saker. Så då valde jag sluta och då så gjorde vi det här Matsvin i Norden istället. Så vi åkte runt. Och det var ju en ny kick. För då fick man ju få runt och träffa och arbeta med fina produkter och sådana saker. Och det skapades ju en otrolig grej liksom, för intresse och allt det här. Så.
Trevligt. trivs du framför kameran?
Mm, först var jag livrädd när jag började. Mm. Skraj och sånt. Och det blir jag än idag, att jag får på upp pulsen och sånt. Men jag har också märkt det, att det blir nästan bäst så.
Mm.
Att man känner att man har lite puls och okej, nu gäller det, nu ska man göra. Så då blir det oftast bäst. När man börjar känna att man inte har det så jag tycker inte det blir lika bra. Mm. Så att man har.
Hur startar hela Niska?
Niska egentligen startar på det sättet att när jag flyttar hem ifrån Göteborg så i Göteborg så åt jag pizza oftast sådär. Och det fanns inte sån pizza på Åland när vi kom hem, utan det var burkchampinjoner och det var liksom färdig chilisås bara, och det var inte alls bra. Och då började vi titta, få runt där och titta, och så sa att ja, men vi börjar med en egen. Mm. Liksom, vi ska laga en egen, så vi tänkte på den. Och då var det då att jag skulle vilja prova en storytelling. Och då hade vi Sture Ahlström då, så en gammal elektriker som håller på att bygga mycket i sådana här lådor och håller på att experimentera mycket.
Ja.
Så vi pratade ihop oss då. Och så kom vi till Pub Niska. Då var det han som hittade liksom det här Algot Niska egentligen då. Och smugglartema.
Mm. Mm.
Och då tänkte jag, fan, vi kör på smugglartemat. Det här ska bli lite roligt då. Mm. Och sen så var det så att jag var i P3 tror jag. Mm. I Sveriges Radio. Mm. Och så frågade, liksom, så var det någon intervju och sa att ja, jag håller på med ett nytt koncept. Och det är så här med pizza, det känns inte så nordiskt att jag skulle vilja liksom ha något annat namn på det. Ja, men då gör vi så att vi utlyser en tävling. Så de gjorde det i Svenska Radio, en tävling att jag skulle vilja liksom ha ett annat namn, ett nordiskt namn istället för pizza. Och sen så skickar de ut och det kommer in 150 olika alternativ då in till radion, och så fick jag börja sätta mig ner. Och då var det ute i skärgården, så var det någon som kom just på det här med plåtbröd som vi gör. Så det, och då tog vi det namnet egentligen då, plåtbröd till de som är mera nordiska.
Mm.
Och plåtbröd passar mycket, därför man åt det i skärgården förut, men då var det oftast en hemvetekaka med socker och kanel och massa smör på. Mm. Det var plåtbröd förut.
Mm.
Men att vi har snott det namnet lite och tagit in det, för att det är också lite smugglartema, så här plåtbröd. Mm. Att vad är det? Och det som är egentligen är att inte det är något konstigt med det, utan att det är bra råvaror helt igenom. Att det är inget, det är liksom inte någon korvskinka eller, utan det är riktig skinka och kycklingen är bra och det liksom ska vara bra grejer. Osten har en stor betydelse. Och det är ju, vi använder ju en special blandning ifrån Ålandsmejeriet då, på Åland. Och när de skär ut osten så får de massa bitar som de river ost. Så du får en lyxblandning, kallar vi det. Niska-blandning. Och det är ju så att det finns ju sådana ostar som är lagrade i 12 månader, 3 månader, 6 månader.
Mm.
Så att det är en ganska stor liksom smak också som gör. Osten har en bra, den blir inte så där trådig när man äter, utan den har en fin egenskap.
Mm.
Och så föddes första Niska på Åland. Och första Niska på Åland så var ju helt ofattbart. Vi hade runt 700 plåtbröd per dag.
Wow.
Som bara pff, och det gick, och de här flickorna som jobbade första tiden var helt otroligt, det bara explodera. Så att vi såg att det var en marknad. Och sedan så är det roligt nu då, därför att nu ser man, så nu sen vi egentligen öppnade den, så har det öppnat 1, 2, 3, 4 ställen till.
Mm.
Plus att de andra också har uppgraderat sig.
Mm.
Så att det som idag liksom, så har alla topping, man har ordentlig fin ost, man har, så kvaliteten har lyfts tack vare att vi öppnar Niska, så har också de andra gjort. Och det blir man stolt över, för då är det ju så att då blir det ju bättre för konsumenterna.
Mm.
Att då blir det en riktig...
Och så här, tror du det skulle ha gått lika bra om ni skulle ha kallat det pizza?
Nej, därför då, jag tror ju personligen att då skulle vi hamna i som en pizza. Mm. Och en pizza för mig är italienskt.
Mm.
Fast om du får till Italien och äter pizza så finns det ju knappt någon likheter mellan pizzorna man säljer här och vad man äter i Italien. Så det är en liten stor skillnad. Utan jag tror också, och jag tror att det har också mycket med storytelling att göra. Att det är just med Algot Niska och den här med smugglingen som var en stor grej förr i världen runt om.
Mm.
Lite förbudstider och
allting.
Mm. Har du tyckt om det här med entreprenörskap?
Ja, det är, jag tycker att det är jätteskojigt. Därför att oftast har det ju varit så att man får en idé och istället för att om man går och funderar på det så tycker jag att det är bättre om man prövar.
Mm.
Därför, vad kan hända? Jo, det går fel.
Mm. Mm.
Men då har du lärt dig och då har du prövat. Och då kanske du ser en annan väg att göra. Så att jag går mycket efter det där att om jag får en idé så vill jag pröva den och se om den fungerar. Och då ska man inte ge upp efter ett år eller två år eller tre år. Utan det är först tredje året man kan börja se om det fungerar. Därför att många som jag känner, liksom, som man ser också, så är att de börjar tvivla. De får inte att fungera efter första året. Då känner de att nej, vi måste byta koncept.
Mm.
Och det är det värsta du kan göra. Därför att då blir det vajigt och en gäst måste liksom känna liksom trygghet. Om du går dit och äter och tycker det är bra så kan du inte komma dit ett halvår senare, så är det ett helt nytt koncept. Då är det diskotek och grejer. Så det, jag brukar säga att man får kämpa tre år. Men om man inte har fått det att fungera eller får det efter tre år, så då ska man nog liksom lägga ner heller. Mm. Så ska man göra ändringen då efter tre år.
Mm. Har din roll varit mera i köket, eller har du också liksom hållit på med pappersarbeten, byråkrati?
Nej, jag hatar sånt. Jag har den turen att när det var precis som i skolan, så jag var skit i skolan. Så det har ju följt med en hela tiden. Jag tycker inte det är roligt med papper och sånt.
Mm.
Så vi har gjort så på jobbet som vi jobbar, så att vi har istället folk på kontoret.
Mm.
Som sköter, går igenom fakturor, ser till att allt betalas, ser till att vi håller reglerna och kollar att löner betalas rätt tid och att det är ersättningarna fungerar och sånt. För om jag ska göra det så ska jag bara se papper och säga att det är nog bra. Och det fungerar inte. Så att istället då så har vi gjort så att vi har tagit en extra tjänst på kontoret som jobbar med det. Så att jag får hålla på med det som jag tycker är roligt.
Mm.
Och det är att vara i köket.
Mm.
Och vara kreativ. Och försöka hitta på olika saker. Och det är ju det att kreativiteten är ju inte bara jag heller. Utan vi är ju ett team som jobbar på Smakbyn.
Mm.
Vi har ju många kockar. Och alla kommer med små idéer. Och under tiden liksom jobbar vi tillsammans.
Mm.
För att få någonting bra. Men att nu har det blivit så att man själv kanske har hållit på så mycket. Så att det blir ofta som man tror att man är, att det, hur hinner han med allt? Liksom han gör ju allting. Men det är ju det att det är ju mitt team. Så vi är som en familj. Och det är ju där som vi fördelar upp och håller grejerna.
Mm.
Och där har vi också nu ska bli duktigare också att tala om det. För att Smakbyns hemsida har varit lite sådär att det är oftast jag som kanske står på en bild. Eller det är uppbyggt så mycket på mig.
Mm.
Så nu har vi lagt om det där att jag ska vara mera i bakgrunden. Jag är där, men att man lyfter upp de som kockarna, de som är där hela tiden istället. Därför att som mitt liv då, som nu i oktober, så tror jag varit hemma fyra dagar. Sen har jag bara varit runt och hållit på med en massa olika saker. Och det är väl också en sak som jag tycker att det är roligt. Det är därför jag gör det. Men det är det som också är viktigt om man någon gång ska bli sin egen.
Mm.
Att då har man möjlighet att säga stopp.
Mm.
Problemet är om du blir anställd i en stor kedja eller någonting sånt. Då kan du börja känna press.
Mm.
Och du ska alltid prestera och du ska känna. Och då är det lätt att man bränner ut sig.
Mm.
Därför att då kan du kan inte bara ringa till jobb. Jo, det kan du göra förstås. Men säga nu kommer inte jag på jobb.
Mm.
Eller jag tänker inte göra det där.
Mm.
Det kan du inte göra om du är anställd.
Mm.
Men medan om du är din egen så kan du ju faktiskt bromsa.
Mm.
När du tycker att det är.
Mm.
Och det är nog också viktigt. Därför att där har jag sett också många exempel som har törnat in i väggen. Och det, förut så trodde jag att men det är någonting sånt här som... Så ja, det är konstigt.
Mm.
Men det är jäkligt mycket. Jag var sjukskriven i ett år. För min far tog bort sig för snart två år sedan. I maj så är det två år sedan. Och då gjorde jag så för att bearbeta det. För kom plötsligt och så. Så då gjorde vi så. Då klippte jag allt. Då var inte jag på jobb på ett halvår. Vi var inte ens på restaurangen. Utan då tog jag smällen och bearbetade mina sorger och liksom för att kunna komma tillbaks.
Mm.
Och det är då man ser att livet är ganska skört. Mm. Så man ska nog också vara rädd
om det. Och man ska göra det man tycker är roligt. Mm. För livet är för kort att göra bara sånt som man inte tycker om.
Mm. Om vi kör på kockyrket så här objektivt.
Mm.
Vad är bra egenskaper att ha?
I kock intresse är absolut A och O. Och sen egenskaperna är att du ska vara ganska slittålig. Mm. För att det är rätt mycket jobb och det är långa timmar och det är obekväm arbetstid och sånt. Så att du ska liksom tycka om och jobba och under andra förhållanden. Sen är det också det så att du måste... Det som också är viktigt är att tänka på är att när du börjar inom restaurang så blir det som en liten bubbla. Det är svårt att kanske hålla på med idrott och sådana saker. För du jobbar oftast oregelbundet. Men du hittar ju andra kompisar och sånt och inom branschen. Men många av de här gamla kompisarna som man hade innan man gav sig in i branschen så blir försvinnande. För man är oftast när de är lediga så jobbar man och den biten. Så att man ska också, det är också en egenskap att man ska ha lätt att liksom ta och hitta nya vänner helt enkelt. Ja. Det är inte så att man slänger dem åt vägen men man hinner inte träffa dem lika mycket. Sen är det bra också om man har någon sån här bokstavskombination. ADHD. Så då är du grym i köket. Det brukar jag säga. Det är nog en fördel som man kanske själv har haft då. Men att, så det ADHD är det bra. Och då orkar man hålla på och jobba det. För då blir det att man har en fruktansvärt energi.
Ja.
Men det är nog en energi som är bra att jobba i kök. Därför man är trött kvällar när man kommer hem.
Men finns det andra negativa sidor med yrke? Annat att man lätt bränner ut sig och...
Ja, det som är negativt med yrke är ju att det finns ju en att man kan bränna ut sig som är. Och sedan så är det just det här med familj och kamratskap.
Mm.
Så det ska jag se nästan som den stora grejen. Att jobba kvällstid och jobba inom restaurangservice och ha familj, det är nog tufft. Det är nog tufft. För ofta så blir det så att när du skaffar familj så kanske du börjar jobba. Det är ju inget fel på det, men att du kanske jobbar på ett sjukhus eller ett dagis. Du går ner, eller så blir du försäljare.
Mm.
Så att det blir mera normala tider. Därför att annars är det nog tungt för den andra parten. Om man är borta på kvällar och helger och fram och tillbaks och sådana saker. Och det, så det är väl det som man kanske ångrar själv då, att man har jobbat kopiöst mycket under tiden som barnen har varit små. Och nu när man börjar liksom lite varva ner och börja tänka lite också på andra saker så är sonen är 14 år och dottern är 11 år. Mm. Så då bara vad tiden har gått.
Mm.
Så det där är också en sak som är nackdelen med yrket. Men att det går ju alltid också, om man är sin egen så kan du ju också styra om så att du jobbar på ett bättre, humanare tid då för att kunna. Och sedan är det som är den största nackdelen är ekonomiskt. Det är jättesvårt att nå liksom att få en jättebra lön. Det är jättesvårt. Tack vare att taket, marginalen på det som säljs på restaurangerna så är lönerna redan så att det går inte att höja mera. Därför att lönsamheten på själva hela restaurangen så är. Så det är också en tråkig sak. Därför att kocklöner är alldeles för låga.
Mm.
Egentligen så skulle det vara mycket mer betalt för att jobba som kock.
Mm.
Men att där är själva marginalen som är. Och man pratar ju mycket om att sjuksköterskor och sånt här tar dålig lön.
Mm.
Men man tittar inga på kocklöner. Mm. Kocklönerna är ju sämre än vad man har den där vägen. Men det är som det är. Så att yrket är egentligen så att det är inte för att kanske för lönen som du ger dig in, utan det är oftast för att du börjar jobba för att du tycker att det är jäkligt roligt och det är spännande och det är bra kompisgäng och det är liksom, du känner dig kreativ på ett annat sätt.
Mm.
Det är det som gör att det blir egentligen att man blir kock.
Mm. Å andra sidan så finns det ju gott om jobb nog inom kockbranschen.
Hur mycket som helst. Ja. Det är en bristvara.
Ja.
Kockjobb så finns. Hur mycket som är. Nästan om jag ska säga att jag får ett samtal i veckan ungefär ifrån Norge eller Island eller Sverige eller någon som, känner du någon ung kock? Känner du någon? För vi behöver nu. Vi saknar 3 kockar. Har du någon? Och jag bara, ja, det är nog så att jag behöver själv kockar liksom. Så att det är nog den biten som är. Så det är ju det som är lite konstigt liksom, att det är en sån bristvara. Men där har också med lönsamheten att göra och det här att kunna få. Och sen är det få som kanske har just det här som vi pratar om, det här riktiga intresset för att jobba och ge sig in i den där branschen som är. Och det där ser man ju i Sverige, så ser man ju att det är, varje år så är det mindre och mindre som söker. Mm. Och det är konstigt, för kock har ju varit lite TV:n och det har ju varit lite sådär, wow, en liten tuff bransch. Och ändå så blir det mindre och mindre som söker in i branschen.
Mm.
Så där är nog en grej som jag har nog en lösning på det, men det kommer ta lite tid. Och det är ju så att man jag tror att man måste börja utbilda på ett annat sätt. Du måste utbilda kockar på 1 år. Och du måste se vad det är för individer som söker in som kock. Och du kan ge dem med rätt intresse. Så att när du söker in till skolan ska du inte söka in på betyg. Mm. Utan du ska söka in som person.
Mm.
Som det är lite idol. Mm. Du kommer och berättar varför du ska bli kock och vad du har för intressen och den biten. Och där blir plockad liksom uppåt. Och på det sättet då så kan du bli kock på 1 år. Man lär upp en person intensivt och allting. Och på det sättet så kan man garantera jobb direkt efter utbildningen efter 1 år. När du har presterat. Och det är där jag ställer också att man ställer kraven. Att du kan få ett garanterat jobb med mycket högre lön än vad du skulle få om du skulle gå 3 år.
Ja.
Men då måste du också prestera de här vissa sakerna
som
kommer upp. Och här tror jag också att det är en grej som vi i Norden så har det ju fantastiskt bra. Och vi kanske inte, vi är alldeles för få som brinner för yrket och den biten. Så att man kanske inte tar det där tuffaste kockjobbet utan man gör någonting annat.
Mm.
Medan jag ser hela Baltikum, hela öststater och där så finns det folk som vill ha jobb och kan lägga ner den energin på det. Men de saknar ju kunskapen.
Mm.
Så att den här skolningen skulle kunna vara mer att man ska kunna få in mera folk i det. För att om det fortsätter så här så kommer det ju bli en bristvara. Det kommer ju, restauranger kommer inte att kunna ha öppet.
Råd till blivande kockar eller personer som är intresserade av att laga mat?
Om man är intresserad av att laga mat så ska man inte släppa det. Utan då är det ju att man ska fortsätta. Och det som är det bästa är att man är mycket ute och äter på restauranger. Mm. För det ger också en lärdom.
Mm.
Och sen ska man också hålla på och läsa mycket om mat.
Mm.
Och få lite olika, nörda in sig på vissa områden. Så det är nog ett jättebra tips att man håller på med maten. Och sedan är det ju det att hålla på och laga och testa hemma. Allt blir inte bra, och det har det inte blivit för mig heller när jag stått hemma. Det bränner och det bråkar. Men att man ska inte ge upp, utan man håller på och experimenterar.
Mm.
Och då brukar man bli en förbaskat duktig kock.
Mm.
Och det är ju så att du behöver inte jobba som kock. Du kan ju vara fruktansvärt duktig hemma kock liksom som jobbar.
Mm.
Och då, det som blir problemet är att när du börjar känna så att du går upp på restaurangerna och äter mat och du känner att fan, det här ska jag nog kunna ha gjort bättre själv. Då har man kommit en bra bit.
om jag ska få chansen att du skulle faktiskt bjuda mig på middag.
Mm.
Vad skulle du tillreda mig?
Åt dig?
Mm.
Då ska jag nog, som jag själv börjar, så börjar jag alltid med en liten ammis. Och då ska jag göra, jag tycker om att köra en soppa efter säsong.
Mm.
Så att då kanske man ska köra en svart trumpetsoppa som man får lite sån här, att man blir lite sugen på att äta. Sedan efter det så ska jag bjuda dig på en gravad rådjurfilé. Eller innanlår som är gravat. Och det där ska jag ha lite syltade svamp. Och så ska jag ha lite gurka, lite picklad rödlök och lite rotsaker. Och så ska jag ha en liten lingonsirap på. Och sen en liten sallad och sen en god ost. Kanske en liten västerbottenost eller någonting sånt som ligger där. Som skulle se ut som en sån här fantastisk rätt. Och sedan då, så när man äter det så får man liksom det här gravade, mjuka köttet. Tillsammans med lingonen och svampen och
salladen och osten, så det är en jäkla god sak. Sedan ska jag bjuda på abborre, smörstekt abborre, som är helt benfri. Man viker den så att man får den så där fina filéer, så som är stekt. Och sen ska jag koka en kräftsås på flodkräftor. Och då kokar jag en fin buljong och gör en riktig, som en riktigt så här skaldjurssås. Och sen precis innan slutet så ska jag hacka ner stjärtarna som är skalade och köttet, så att man får den ganska så där matig till. Rostade rotsaker till det, lite primörer då som morot och sparris och lite broccoli som man lägger. Och sedan en potatiskompott till det här som är smaksatt med lite dill. Och sedan till dessert då så ska jag nog laga crème brûlée ska jag göra. Och så ska jag göra en havtonssorbet och så ska jag göra också en havtons sabayon som man lägger där. Och sen lite fina hallon till det där. Så det blir ja, en bra brytning.
Beklagar till alla lyssnare som lyssnar med kurrande magar. Jag tror att de kan dra på studentlunch för 2,60 nu.
Ja, precis.
Kulla magar. Hörde Mikael Björkman, stort tack till dig. Det var en ära att få intervjua dig.
Ja, vad roligt.
Tack så mycket.
Tusen tack. Roligt att du har sånt stort intresse. Och om du någon gång väljer att bli kock så hör av dig. Så ska vi nog se till att det blir riktigt, riktigt bra. Och sen nästa gång du kommer över till Åland så får jag bjuda på den här maten då.
Mycket så. Gärna. Tack.
Ja, det är bra. Tack.